Det här blir min sista predikan på ett tag. Om en vecka så går jag på semester och sen ska jag vara hemma med Ebbe några månader. Det ska bli väldigt roligt. Vi håller ju på och har hållit på och kommer att hålla på med bergspredikan. Och det är inte min predikoserie det här, utan det är ju någonting som vi gör i församlingen. Och det är ju Guds ord. Och därför har alla de som kommer predika under här i Pingstkyrkan nu, juli, augusti och september, de har fått utmaningen att fortsätta med bergspredikan. Så det kommer bli väldigt spännande, väldigt roligt. Vi är inne i ett stycke, vi fortsätter från där vi var för 2 veckor sedan, där Jesus undervisar sina lärjungar om 3 fromma gärningar som var en självklar del av livet som jude. Vi vet ju inte exakt vilka det är som lyssnar till bergspredikan. Men en god gissning är ju att de allra flesta, de var ju judar. De delade det judiska folkets tro. De hade detta liksom sedan barnsben, det var en del av deras identitet. Och som jude på den tiden så hade man 3 fromma gärningar. Allmosor, det vill säga välgörenhet, bön och fasta. Lika självklart som det kanske är för några av oss att gå till kyrkan på söndagar, att läsa sin bibel. Lika självklart var de här 3 handlingarna. Det var någonting man gjorde, det var en del av tron. Allmosor, bön och fasta. Jesus lyfter upp de här 3 områdena. Och det är inte så att han säger att de här 3 grejerna ska ni sluta göra. Inte alls. Med stor sannolikhet så gjorde han ju dem själv. Det var en naturlig del av vardagen för honom. Däremot, vad är det han gör? Jo, men han utmanar sina lyssnare att pröva sig själva. Varför? Varför ska man ge, be och fasta? Avsnittet om bön är det längsta av de här 3. Vi började för 2 veckor sedan och titta på de 2 första verserna. Vi kan läsa dem igen. Matteus kapitel 6, verserna 5-6. Jesus sa så här: när ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser det fördolda belöna dig. Jesus säger någonting som på ett sätt är helt självklart. Vad? Jo, bön, det är ju inte en teaterföreställning i andlighet. Bön är ju inte någonting som man gör för att andra ska tänka: oh, vilken gudsman eller gudskvinna. Nej, bön handlar ju om en människas relation till Gud. Om man bryr sig för mycket om vad andra tycker om ens böner, då riskerar man att bara lura sig själv i längden. Jesus säger inte att man aldrig får be offentligt eller högt. Därför att det gjorde han ju själv i upprepade tillfällen. Och i den första församlingen så samlades man ju till gemensam bön. Det står ju i Bibeln. Däremot så ger ju Jesus en andlig övning. Se till att ditt böneliv har en regelbunden avskild del. Där det bara är du och Gud. Låt det vara det ditt böneliv bottnar i. Bara du och Gud, du behöver inte tänka någonting om vad någon annan tycker och tänker om de böner du ber. Det är bara du och Gud. Vi ska fortsätta läsa vad Jesus säger om bön från vers 7-15. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem. Ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så ska ni be. Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser. Om de första två verserna i det här stycket betonar varför och till vem man ber. Nämligen att bön är ju någonting vi i första hand riktar till Gud. Så får vi här en uppmaning om hur vi ska be. Hur gör man då? Vad ska man säga till Gud? Vad ska man inte säga? Och Jesus börjar ju med just det. Hur man inte ska be när man vänder sig till Gud. Han säger, rabbla inte en massa tomma ord som hedningarna. Och med hedningar så menar Jesus alla de folk som inte var det judiska folket. Det vill säga en 99-procentig majoritet av jordens befolkning. Israels folk hade fått en särställning. Detta kan man läsa om i Gamla testamentet. Gud hade på ett särskilt sätt utvalt dem och uppenbarat sig för dem. Låt oss titta på vad det säger, hur den här speciella relationen till Israels Gud, hur det handlade om den på bönens område. Det är nämligen inte ovanligt i många religioner, både förut men också nu, att det finns en inbyggd ovisshet och otrygghet i kontakten mellan människor och det osynliga, det gudomliga. Gudar, ja, de kan vara nyckfulla, de kan göra lite som de vill. Man kan inte lita på dem. Hör de mig? Hör de inte? Kommer de svara? Kommer de inte? I ganska många religioner, både historiskt sett och det finns inslag av detta även idag, så kan man inte lita på gudarna. Man vet inte vad man har dem, och det är det som tillhör själva begreppet gudar. De är inte som oss. Och ett sånt sätt att tänka, det gör ju att man som människa går runt med en ständig oro. Offer blir någonting som man ger för att stilla gudarnas vrede liksom. Oj, nu händer det här då. Det måste vara någon gud som jag har gjort uppretad. Då får jag nog gå till templet och offra. Jag vet inte, men det måste ju vara så. Nu har det här hänt mig. Böner blir någonting som man försöker formulera för att göra en gud vänligt inställd. Det är en förhoppning om att öka chansen att bli bönhörd. Man ber avancerade böner. Man använder rätt titlar. Allting för att hoppas att den där kanske-guden ska lyssna. Kanske finns det många i Sverige idag som tänker så om Gud och det gudomliga. Alltså man har någon slags känsla av att om Gud finns, då är han nog en hård, oberäknelig Gud. Man får tassa på tå inför Gud. Men sådan är ju inte Israels Gud som Jesus bad till. I Bibeln så står det ju att den Gud som har skapat allt uppenbarade sig personligen till patriarken Abraham och sa, jag ska vara din Gud och dina ättlingars Gud. Och 400 år efter Abraham uppenbarade sig Gud på nytt personligen för Mose när Israels folk var slavar i Egypten. Gud uppenbarar sig i en brinnande buske och säger till Mose att jag har sett mitt folks lidande. Jag har hört deras böner och nu tänker jag gripa in. Och Mose blir ju helt paff. Han frågar: vem ska jag hälsa från? Det vill säga, vem är du, Gud? Och Gud svarar: jag är den jag är. Säg dem att han som heter jag är har sänt det till dem. Säg israeliten att Herren, deras fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, har sänt dig till dem. Om man läser Gamla testamentet, vilket man absolut bör göra även om man inte är jude, så framträder tydligt bilden av en Gud som är närvarande, som är trofast. Och på ganska många ställen i Gamla testamentet, bland annat bland profeterna, så målas ju kontrasten ganska tydligt upp. Skillnaden mellan nyckfulla gudar som kanske hör eller inte och Israels Gud. Den som hör, den som bryr sig. Jesus visste vem han bad till. Och det här skickar han vidare till sina lärjungar när han undervisar dem om vad bön är och inte är. Han säger att rabblandet av en massa ord, det är helt onödigt när ni ber. Därför att det inte är mängden ord som avgör om Gud lyssnar. Er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Här dyker ju en fråga upp. Om nu Jesus säger detta, att Gud vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det, varför kommer han då i nästa andetag lära dem en bön? Om Gud redan vet allt innan, varför ska vi be överhuvudtaget? Dels kan man ju säga att om man läser evangelierna så ser man ju att Jesus vid upprepade tillfällen utmanar och uppmuntrar lärjungarna att be om konkreta saker. Så poängen kan ju inte vara att det spelar ingen roll att ni ber. Om man läser i Lukas evangeliets 11:e kapitel, det är det andra stället i, vi ska inte slå upp det direkt, men ni kan läsa det hemma om ni vill. Lukas 11, det är det andra stället där Herrens bön finns återgiven. Den är nästan som den som står i Matteus evangeliet, det är någon vers som saknas, men den är ganska lik. Och det blir tydligt att Jesus lär ut den här bönen i ett helt annat sammanhang. Då får han den konkreta frågan från lärjungarna: hör, Jesus, lär oss att be. Och så lär han dem Herrens bön. Och så ger han dem en liknelse. Och den liknelsen går ut på att när man ber till Gud så ska man vara uthållig och förväntansfull. Så när Jesus säger att Gud vet redan vad ni behöver innan ni ber honom det, så är inte poängen att alltså behöver ni inte be. Om vi aldrig bad med hänvisning till att Gud ändå vet allt, då är ju risken stor att man skulle hamna i någon slags tänkande att ja. Det blir ändå som det blir. Och då missar man ju helt bilden av en personlig Gud. Då skulle ju Gud bli någon slags ödets Gud. Det blir som det blir. Nej, men sådan är ju inte Gud. Ett annat möjligt svar, vilket vi kommer se strax när vi börjar gå igenom Herrens bön, det är att bön inte bara handlar om att få saker av Gud. Gud ger mig det, Gud ger mig det, Gud ger mig det. Att be är i första hand att bygga en relation till Gud. Vi kan slappna av när vi ber till Gud. Därför att det är inte mängden ord, det är inte de rätta formuleringarna som är avgörande för om Gud lyssnar eller inte. Vi kan slappna av. I Romarbrevet 8 antyds det ju att ibland så räcker det till och med suckar. Om det är så att man inte hittar några som helst ord. Suckarna räcker. Det är inte orden som räknas. Vi ska börja titta på den här bönen. Herrens bön. Förmodligen den mest välkända bönen i hela världen, skulle jag nog tro. Hur ska man använda den här bönen? Många bibelforskare, de tänker att Den här bönen är ett mönster för hur man kan be. Man skulle kunna tänka sig den som en böneväg. Liksom. Man gör ett antal stopp längs den här vägen. Snarare det än att de exakta formuleringarna skulle vara viktiga. Återigen, att be till Gud är inte magi. Liksom om jag säger på exakt rätt sätt så kommer Gud svara. Nej, det är inte det som är poängen. Och av den anledningen så kanske inte spelar så stor roll heller. Använder vi 1917s Fader vår eller Bibel 2000s Vår Fader? Jag som är 80-talist har ju fått båda i uppväxten och är alltså alltid helt förvirrad när jag ska be. Hur var orden? 1917 är inte heligare än Bibel 2000. Båda två är översättningar. Och det är inte de exakta formuleringarna som är avgörande, utan mönstret. Många böcker har ju skrivits om den här bönen. Och jag läste bara i morse att Dagen kommer att ha en sommarserie om Vår Fader. Så det finns ju gott om chans att fördjupa sig i detta. Men vi ska gå igenom den. Så ska ni be. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Den här inledningen av bönen, den fokuserar ju framförallt på vem man ber till. Jesus talar konsekvent om Gud som fader. Dels för att han bokstavligt talat är Guds son. Men det är inte så att han säger, när ni ber ska ni be min fader. Utan det han gör när Gud blir människa är att han inbjuder andra människor, oss, att få dela barnaskapet med Gud fader. När vi ber till himmelens och jordens skapare, den Gud som har skapat allt, den Gud som har all makt, allt genom helig och rättfärdig, så får vi be till vår fader. Vår fader. Vi läser från Romarbrevets 8:e kapitel, verserna 14-17. Paulus skriver så här. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner, man kan tillägga, och döttrar. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar, så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt, så att vi kan ropa Abba, Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Jesu Kristi medarvingar, om vi delar hans lidanden för att också få dela hans härlighet. Abba betyder fader, och det är ett begrepp som bär med sig en innerlig relation. Ett pappa. Och på det sättet får den som tror på Jesus be till samma fader. Samma relation. På samma gång så står det att vår fader är i himlen. Gud har ett annat ursprung, ett himmelskt. Han kommer någon annanstans ifrån. Och därför så ska Guds namn bli helgat, alltså respekterat, för att det är så mycket högre än något annat namn på jorden. Och det blir en väldigt både märklig och mäktig kontrast just i denna första mening. Vår fader, den innerliga, nära betoningen, som är i himlen. Jesus kombinerar de här sakerna. Ni får räcka er till en fader som inte är långt bort, som inte är frånvarande, som har ett annat ursprung, som är himmelsk och allsmäktig och helig allt genom. Men som vi får sträcka oss efter här. Det är ett bra sätt att stanna upp i början av en bön. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. När Jesus träder fram och börjar predika så gör han det ofta med utgångspunkten om att Guds rike är nära. Om vi vill förstå vad det betyder, vad betyder att Guds rike är nära, så skulle man kunna ställa sig följande fråga. Varför finns det religioner överhuvudtaget i världen? Det finns ju många religioner, varför då? Varför sträcker sig vi människor efter det vi inte kan se? Jo, men förmodligen för att människor genom alla tider då som nu inser att det finns en begränsning i den tillvaro som vi lever. Livet är inte bara det som vi kan ta på. Vi blir påminda om tillvarons och mänsklighetens begränsning. Trasighet. Orättvisa. Dagligen. Både i våra egna liv och i omvärlden. Jag tänker att detta är nog upphovet till att vi människor sträcker oss efter. Det måste finnas något annat. Vi vet ju att vi alla lever på begränsad tid. 80, 90, 100 år. Sen ett liv slut. Och så har det ju alltid varit. Därför sträcker man sig efter någonting bortom detta. Bibelns löfte, det är ju om ett Guds rike som innebär att den Gud som skapat allt en gång kommer att återupprätta skapelsen. Från förgänglighet till oförgänglighet. Återupprätta skapelsen till att bli hel, fullkomlig, god och rättvis. Och Jesu liv, död och uppståndelse, det är ju det största och viktigaste steget för att detta ska bli verklighet. Bibeln säger att i Jesus så har någonting nytt kommit. Men det har inte nått sin fullbordan än. Jag tänkte på det i morse. När man uppdaterar sina appar så får man en liten mätare på. Liksom. Den börjar ticka ner nedladdningen och sen när det är nått 100% så är det klart. Det är inte 100% än. Det har börjat någonting nytt, men det är inte färdigt än. Vi väntar på detta. Och därför uppmanar Jesus sina lärjungar att be till Gud att Guds rike ska komma, att hans vilja ska ske på jorden så som i himlen. Och den bönen påminner ju oss ganska mycket om den bön som vi ber när det är jul, första advent. Då sjunger vi ju Hosianna, och det är också en bön. Herre, rädda oss. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Jag har inte tänkt på det innan att den formuleringen blir lite rolig i Bibel 2000s översättning jämfört med 1917. Men en bibellärare sa att det finns en tvetydighet här. Antingen kan det som står betyda ge oss bröd idag, eller så kan det betyda ge oss bröd imorgon. 1917 är väl ge oss idag vårt dagliga bröd. Här blir det ge oss idag det bröd för dagen som kommer. Ja. Poängen är i varje fall att Gud är den Gud som också bryr sig om våra konkreta dagliga behov. Bara några stycken senare i bergspredikan så kommer Jesus återkomma till hur lätt vi oroar oss för morgondagen och allt det vi inte vet. Ann-Sofie nämnde ju det lite kort inför en av sångerna. Men Gud vet ju precis vad vi behöver. Och Gud ger oss det vi behöver. Det finns en berättelse i andra Mosebokens 16:e kapitel efter att Israels folk har befriats från slaveriet. Och de beger sig ut i riktning mot Kanan. Och mellan dem och Kanans land ligger en torr öken där ingenting växer. Men Gud hör folkets böner, till och med klagomål och gnäll skulle man kunna säga. Och så låter han varje morgon manna, alltså vetekorn, regna från himlen. Varje morgon när de öppnar sina tält så ligger det som ett vitt lager över hela marken. De kan samla upp och baka bröd. Men det står också att vid några tillfällen försöker de spara. De skrapar ihop mer än vad de behöver. Så de har några dagar. Men då ruttnar det. Och för folket så blev detta en påminnelse om att lita på, en övning att lita på att Gud ger oss det vi behöver för idag. Varken mer, varken mindre. Och Jesus återkopplar ju till detta i Herrens bön. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Det här är den enda meningen i Herrens bön som får en specifik uppföljningskommentar i slutet. Vi läser ju aldrig den kommentaren när vi läser Herrens bön för att den har en annan avslutning. Men Jesus säger ju så här i den 14 och 15 versen. Det här är allvarliga ord. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser. Vid flera tillfällen i bergspredikan så påminner ju Jesus om att livet vi lever här på jorden och vår relation till Gud, det är inte två helt olika saker. Liksom. Att här sköter vi liksom det här och sen där sköter vi det som är. Liksom. Nej, de hänger ihop. Man kan inte dela upp dem. Och här blir det så tydligt. Bara några verser tidigare så har ju Jesus sagt att ni ska be att Guds rike ska komma. Och en av de mest framträdande sakerna som Guds rike innebär är ju försoning. Det vill säga möjligheten för varje människa att få ta allt det vi själva bär ansvar för av trasighet, synd, hat. Att få bli fria och förlåtna för det. Detta är ju anledningen till att Jesus blev människa. För att varje människa skulle få chansen att få bli försonad. Att inte gå genom livet med en tung ryggsäck utan att få bära av den. Försoning är ju någonting som vi behöver både i relation till Gud men också i relation till varandra. Och de sakerna hör ihop. Det är inte två helt olika saker som man kan sköta för sig. De hör ihop. Jesus förtydligar den enda versen som han känner att här måste jag liksom förklara vad jag menar. Och så säger han att det ni tar emot från Gud kan ni sen inte neka andra? Och han återkommer till det flera andra tillfällen i evangelierna. Läs hemma i Matteus 18 kapitel så ger han en väldigt bra, väldigt rak bild för vad det innebär. Kan inte be om förlåtelse för egen del och sen utkräva rättvisa av andra. Det är inte så det fungerar. Då har man missförstått vad evangeliet handlar om. Och i första Johannes brev, vers 4 och 20, så står det ju så här. Det handlar inte specifikt om försoning där, men bilden går definitivt att överföra. Om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. I 1917 års version av Fader vår, så ber vi ju inled oss icke i frestelse. Jag tror att ganska många har funderat över vad innebär det? För Bibeln säger ju klart och tydligt att Gud aldrig utsätter oss för frestning, frestelse. Gud kan tillåta att vi frestas, men det är aldrig han. Och där har kanske Bibel 2000s översättning lyckats lite bättre. Utsätt oss inte för prövning. Hur ska man förstå den här bönen? I första Korintierbrevets 10:e kapitel och vers 13 så skriver Paulus så här. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte tillåta er att prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. En bön till Gud om att inte knäckas, kanske. Att orka hålla ut. Den vanligaste avslutningen på Herrens bön, ditt är riket, din är makten och äran i evighet, den finns inte med i bergspredikan. Den tillkommer förmodligen i den tidiga kristna kyrkan i ett dokument, Didache, från kanske år 70-80, någonting sånt. Då finns avslutningen med. Så den har nog tillkommit ganska snabbt. Och kanske är det ett sätt att landa där man börjar. Alltså med en påminnelse om vem man ber till. Den Gud som är allsmäktig, den Gud som håller allting i sin hand. Så ska ni be, säger Jesus när han ger lärjungarna den här bönen. Det finns ju en risk med att Fader vår eller vår fader är så välkänd. Och det är att man kanske ibland känner att den är torr, tråkig, uttjatad. Man rabblar den just på det sättet som Jesus sa att man inte skulle göra. Innebär det att vi aldrig ska be den sammanhängande? Nej. Men man kan ju faktiskt använda den här bönen just som ett mönster, en väg att be. Kanske kan en skatt uppenbaras om vem det är vi ber. Till. Om att Gud ser och vet allt det vi behöver. Både det dagliga brödet och försoning. Och att hans rike skulle få uppenbaras på denna jord. Och på det sättet så kan ju den här bönen få bli en dörr in i en fördjupad bönegemenskap med Gud. Som ju har sagt att han vill vara vår fader. Amen.